Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Du lyssnar på GVS ljudböcker.
Fyra. Svält, kyla och död. Februari 2012. Kabul ligger söder om Mazar-e-Sharif, men också högre och klimatet är betydligt kyligare. Inomhustemperaturen på vårt spartanska hotell ligger på några futtiga plusgrader och sjunker under natten ned mot noll. Det vi har att värma oss med är en illa fungerande gasolkamin i ett rum som saknar ventilation. Valet tycks stå mellan nedkylning och att vaggas till sömns av syrebristen. Vi försöker med någon form av kompromiss. Sova med flera lager kläder och elda så sparsamt som möjligt. Det går så där. Flera gånger vaknar vi kallsvettiga med andnöd och på morgnarna tar det timmar innan huvudvärken går över. Allt detta, ska det visa sig, är lyxproblem. På håll är det svårt att urskilja Sharahi Kambar. De låga husen i lägret, huvudstadens största som härbärgerar omkring 12 000 internflyktingar, har samma lerbruna färg som jorden de är byggda av. En tung, stickande doft är det första som möter oss. Det är lukten av brända sopor. Vi har inte tillräckligt med ved så vi skickar ut barnen för att samla skräp och kvistar som vi eldar, säger Haji Mohammad. Men skräpeldarna förmår inte hålla den bitande kylan borta. Vintern i Kabul har varit den strängaste på 15 år. Och under nätterna har temperaturen sjunkit ned mot 20 minusgrader. I stadens olika internflyktingläger har den brutala väderleken under de senaste månaderna skördat minst 28 barns liv, enligt Amnesty International. Den verkliga siffran är sannolikt högre. Majoriteten av lägrets invånare är liksom Haji Mohammad, etniska pashtuner. De flydde från krigets Helmand vid gränsen mot Pakistan våren 2007. Det regnade granater varje dag. När min far dog ville vi inte förlora fler, så vi kom hit, säger Haji Mohammad. Han visar hyddan där 17 personer sover varje natt. För att hålla värmen. Råttor har grävt hål, nödtorftigt igenstoppade med tidningspapper i de porösa lerväggarna. Röken av sopor sticker i ögon och hals. Haji Mohammad har 13 barn. Äldste sonen är 17 år. Den yngsta, en flicka, är 4 månader och förlamad sedan födseln. Fötter och händer är krampaktigt sammandragna, som fågelklor. Flickan är noggrant inlindad i ett bylte av tyg. Det är inte tillräckligt. När hon vaknar och gråter på natten försöker vi krama henne varm, säger Haji Mohammad. Närmaste grannen, Abdul Khan, berättar om 5-årige sonen, Daoud. Ingen vet varför pojken med de livliga ögonen, traditionellt sminkade med kol, inte kan prata eller gå ordentligt. Om det är en medfödd funktionsnedsättning eller någon form av bristsjukdom. Familjen har aldrig haft råd att ta honom till en läkare. Han har bara sagt ett ord på 5 år. Mamma, säger Abdul Khan. Daoud och jag får bra kontakt. Det förvånar mig lite. Jag gillar barn, men har få av dem i mitt liv och saknar naturlig fallenhet för trams. I jämförelse med många av mina vänner skulle jag nog få ganska låga lekfarbror-poäng. Men Daoud tycker att jag är rolig. Jag morrar och gör grimaser. Han tjuter och borrar förtjust ner ansiktet i mosterns axel. I lerhyddan bredvid försöker Kristoffer fotografera den misär som kostar oskyldiga barn livet. Jag och Daoud sabbar stämningen helt. Att inget av barnen träffat läkare handlar om mer än fattigdom. Livet i lägren är hårdare än det skulle behöva vara. Regeringen vägrar ge invånarna officiell flyktingstatus, vilket skulle kvalificera dem för olika former av statlig och internationell hjälp. För att få tillgång till sjukvård krävs identitetshandlingar som bara kan utfärdas i de provinser invånarna flytt ifrån. Och hjälporganisationer som försöker göra skäl för sina namn motarbetas av myndigheterna. Biståndssamordnare som arbetar med vatten och sanitet på landsbygden har erbjudit sig att implementera sina program också i lägren, men fått nej. Samma besked har mött de som vill tillhandahålla hälsoinsatser. Mobila kliniker har tillåtits, men alla permanenta installationer anses uppmuntra till inflyttning. Myndigheterna vill istället stimulera utflyttning genom att göra tillvaron så svår som möjligt. Skapa en push snarare än en pull-effekt. Men den cyniska politiken fungerar inte. Antalet internflyktingar har ökat varje år sedan 2008. Förra året med 186 000 till totalt 500 000 människor. Siffrorna skulle kunna tolkas som att det inte är lockelsen att leva i överbefolkade osanitära kåkstäder som får människor att bryta upp från hembygden. Men såväl statliga som lokala myndigheter fortsätter att neka internflyktingar tillgång till grundläggande social service och hånfullt hänvisar dem till dem som ekonomiska migranter. Anledningarna är inte glasklara. Men en möjlig förklaring är att lägren genom sin blotta existens synliggör ett misslyckande. Visar att läget på landsbygden är långt ifrån lugnt och att varken afghanska eller utländska trupper kunnat etablera tillräcklig territoriell kontroll. Internflyktingarna underkastas logiken i ett större propagandakrig där regimen är mån om att upprätthålla bilden av ett framgångsrikt arbete mot talibanerna. Om dagarna smälter snön i den starka solen. Lerblandat vatten rinner in i hyddorna och förvandlar de trånga passagerna mellan dem till gyttja. De allra minsta har inga skor. De lite äldre har plastsandaler men inga strumpor. Och så fortsätter det. Ju äldre och sannolikt starkare desto bättre kläder. Och vissa av de vuxna från familjer högre upp i hierarkin ser inte ut att frysa alls och tycks åtnjuta en betydligt bekvämare vardag än sina närmaste grannar. Charachi Kambar var mitt första flyktingläger. Men mönstret tycktes gå igen oavsett vilken kontinent jag hamnade på och vilken folkgrupp eller religiös minoritet det handlade om. Flyktinglägren bevisade sig precis som samhällena runt om ha sin egen ekonomiska hackordning. Jag har sett barn dö av undernäring medan grannarna ett stenkast bort lever i relativ välmåga. Det där förbryllade mig länge. Hur, funderar jag, kan dessa människor dela så mycket i fråga om livsvillkor och omständigheter utan att solidariteten instinktivt kickar in? Och om den erkänt svårtyglade egennyttan nu trots allt är starkare, hur kan de som har förmå sig att se de som inte har i ögonen? Jag kom aldrig fram till något svar. Däremot blev frågeställningen än mer besvärande när jag snart insåg att den lika gärna kan tillämpas på mitt älskade Stockholm. Och de hemlösa vid varje vinter låter frysa på våra gator. Barnadödligheten i Afghanistan är skyhög. I lägren, helt utan tillgång till förlossningsvård, är överlevnaden allt annat än självklart. Och som en följd därav råder viss osäkerhet kring det faktiska invånarantalet. Av praktiska skäl räknas inte nyfödda. De envisas med att dö. Utan bara lite äldre barn, förklarar byäldsten Tavuz Khan medan vi vadar runt i grändernas lervälling. I byäldstens uppgifter ingår att medla i tvister mellan lägrets invånare och föra deras talan jämt emot motvilliga lokala myndigheter. Högsta prioritet har rätt till skolgång för lägrets barn. Förut, i Helmand, trodde vi på att skaffa vapen och råna om vi behövde pengar och mat. Men så fungerar det inte här i Kabul. Här är pennan vapnet. Med det kan man slåss mot allt. Det låter mycket progressivt. Men innan lägrets ynglingar kan lära sig slåss måste bristen på pennor lösas. Kabuls skolor kräver, precis som sjukhusen, identitetshandlingar för att skriva in elever. Just nu är det väldigt få av våra barn som går i skolan, säger Tavuz Khan. Helmand är en djupt konservativ provins. Centrum för intensiva stridigheter och ett starkt fäste för talibanerna. Att prata med lägrets kvinnor är inte att tänka på. Än mindre att fotografera dem. Den strikt sociala ordningen och dess hierarkier har följt med från hemprovinsen. De som är på en högre nivå i samhället stjäl alla pengar och stoppar dem i egen ficka. Jag vill be alla som vill hjälpa oss att ta hjälpen direkt hit. Korruptionen tar 90%, proklamerar Tavuz Khan. Lite senare, sen han försäkrat sig om att ingen finns inom hörhåll, nyanserar Haji Muhammad bilden. Det vore bättre om han gav hjälp direkt till varje familj istället för att ge dem genom byälsten. Han tar allt själv. Lägren har funnits i många år, men det krävdes en rekordkall vinter och dussintals ihjälfrusna barn för att de otaliga hjälporganisationerna som finns representerade i Kabul skulle vakna. Och nu när de väl vaknat, eller snarare slagit upp ett sömndrucket öga på glänt, så präglas hanteringen av valhänthet och bristande koordinering. Det interna skvallret bland biståndsarbetare berättar om hur ett läger råkade få 4 omgångar filtar, medan andra blev helt utan när organisationerna plötsligt ville demonstrera handlingskraft. Men även om det internationella samfundet får ordning på logistiken så kvarstår regeringens motvilja mot alla typer av insatser som riskerar att göra lägren permanenta. Invånarna har tillgång till runt 10 liter vatten per person och dag. Att jämföras med de 25 liter FN menar är miniminivån för en dräglig levnadsstandard och de runt 200 liter genomsnittssvensken förbrukar. Kandarej svarar kanske 15 när vi frågar om hans ålder. Han är på marsch genom lägret med 2 stora dunkar som han bara orkar bära korta sträckor. Det finns bara 4 vattenkranar i lägret. Kranen i vår del är trasig. Kandarejs yngre bror står bredvid i en snödriva. Han har inga byxor på sig. Vi har inga kläder åt honom. Och ingen mat heller. Kriget har på ett dramatiskt vis fördjupat klyftorna i det afghanska samhället. Internflyktingarna tillhör de största förlorarna. De har tvingats lämna landsbygdens självförsörjande jordbruk för städer där de är utestängda från arbetsmarknad, sjukvård och skola. De möter ett samhälle där de inte är välkomna och hjälporganisationer som antingen misslyckas med att ta sig igenom den fientliga byråkratin eller är upptagna med mer medievänliga projekt. De som bor på Sharai Kambar har levt med kriget som granne och lärt sig vad som krävs för att överleva. Lägret är fullt av vänliga möten, men är inte säkert efter mörkrets inbrott. Vår fixare är nervös och vill att vi ska gå. Vi ger pengar till de familjer som vi pratat mest med. Det strider mot den journalistiska yrkesetiken, men kölden tränger igenom våra jackor. Och de vi ska skiljas från är inte klädda ordentligt. Jag gör en sista grimas. Daoud trycker sig mot mostern Chapuk, ler outgrundligt och gör ett av sina gurglande läten.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Fem. Pedagogik på talibanska. Mars 2012. Det finns en särskild mytologi som omger vägar. Internet är fullt av listor över vägar du måste köra innan du dör. Liksom listor över vilka vägar som är världens farligaste. Jalalabad Road brukar vara med på bägge. Bergspasset som vägen löper genom har trafikerats i årtusenden och ansluter till de berömda handelsrutter längs vilka civilisationen en gång spreds till det barbariska Europa. Det spelade en central roll när Afghanistan under det första anglo-afghanska kriget började bygga sitt varumärke som imperiedödare. Efter en kortvarig brittisk ockupation reste sig 1841 en allians av afghanska klaner och kolonisatörerna såg sig tvingade att försöka fly till Indien. Det visades ingen nåd. Vid byn Gandamak var förföljarna i kapp. Och hela den brittiska kontingenten, till stor del bestående av indiska soldater, om 16 500 man nedgjordes. Fältläkaren William Bryden nådde som ensam överlevare Jalalabad. Enligt legenden ska han på frågan var armén höll hus ha svarat: "Det är jag som är armén." Vägen asfalterades först av dåvarande Västtyskland på 1960-talet, men demolerades grundligt i samband med den sovjetiska invasionen 2 decennier senare. 2006, när nästa utländska militärmakt i ordningen invaderat landet, reparerades vägen. Denna gång med pengar från Sida och EU. ISAFs tanke var att rutten skulle utgöra en utmärkt transportled för bränsle och förnödenheter från Pakistan. Talibanerna höll inte med. Bergspasset erbjuder ett överflöd av positioner nästan löjligt lämpade för bakhåll. Slutligen tröttnade ISAF och omdirigerade en stor del av transporterna till omvägen genom grannländerna i norr. Fortfarande kantas vägen av utbrunna vrak. Men nu är det inte längre upprorsmän som roat sig med att prickskjuta raketer på hjälplösa tankbilar. Att vägen alltjämt beräknas som en av världens farligaste har att göra med den skyhöga olycksfrekvensen. Dess smala, slingrande vägbana klättrar upp och ner längs bergsväggarna. Och med skrämmande regelbundenhet dödsstörtar allt för våghalsiga förare hundratals meter mot dalgången där Kabul River stillsamt sipprar fram. Afghanistan och tillförlitlig statistik går sällan hand i hand. Men enligt vanligtvis pålitliga nyhetsbyrån Pashwok tar vägen 200 människors liv och skadar ytterligare 5 000 per år. Jag tycker visserligen att siffrorna låter i underkant. Men oavsett risken är resan tveklöst värt det. Vägen genom det där bergspasset visar sig vara något av det mest magnifika jag haft privilegiet att vara med om. Både till färg och formspråk påminner det om en av Van Goghs natthimlar. Det är som åka berg- och dalbana rakt in i ett konstverk. Efter mer än 1000 meters nedstigning öppnar sig landskapet. I bakgrunden breder Hindukush ut sig. Smältvatten från den majestätiska bergskedjan har fått Kabul River att växa från oansenlig rännil till vördnadsbjudande flod. Landskapet är grönt. Vi har kört bil över årstidsgränsen. Jag betraktar allt detta stående på en kvarlämnad sovjetisk pansarvagn som nu tjänstgör som kombinerad klätterställning och Kodak Moment-monument. Det är så vackert att jag saknar ord. Vägen kantas av gröna vetefält och roströda tegelbruk. Rader av försäljare har staplat pyramider av nyskördade granatäpplen. Den årliga nederbörden i Nangarhar är låg. Om inte bergen generöst fyllt floder med vatten och dalgångar med grönska hade staden varit en öken. Men provinshuvudstaden Jalalabad, porten mot Pakistan, blomstrar. Närheten till grannlandet är både geografisk och kulturell. Det märks i färgerna, ljuden, intensiteten i folklivet. I att den mest gångbara valutan är pakistanska rupier och i valet av fritidssysselsättningar. Ingenstans manifesterar sig Afghanistans nyvunna cricketintresse tydligare än här. Där varje trottoar, grusgång eller ödetomt förvandlas till en spelplan och matcherna i den park guvernören Gulaga Sherzai anspråkslöst låtit döpa efter sig själv dagligen drar drivor av åskådare. Att jag alls kan någonting om sporten är resultatet av en rad sammanträffanden. När VM 2003 arrangerades i Indien var jag där som en helt vanlig partyturist och kunde inte undgå att skärmas av den massiva glädjen som följde på värdlandets framgångar. När VM 2011 arrangerades i Sri Lanka, där jag kombinerade semester med rapportering om underjordiska fackföreningar i frihandelszonerna, blev jag återigen lika hänförd. Inte minst av den politiska berättelsen bakom cricketens resa från överklassens nöje till världssport. Hur spelet som spreds med det brittiska imperiet kom att bli ett vapen för revansch. Avkolonialiseringen tog fart efter andra världskrigets slut. Men de ekonomiska och sociala klyftorna mellan härskap och tjänstfolk bestod. Och det spår kolonialstyret satt sveptes inte bort med dess avskaffande. Minnet av underkastelsen födde ett krav på upprättelse som runt om i världen kanaliserades genom cricket. Kolonialherrarnas krångliga och tidskrävande spel som de kolonialiserade gjort till sitt eget. Det handlade om moralisk hämnd. Spelarna blev befrielsehjältar. Cricketplanen ett slagfält. Ibland i bokstavlig bemärkelse. Inför testmatchen mellan England och Västindien 1976 deklarerade hemmalagets kapten Tony Greig överlägset sin avsikt att få dem att kräla. Mot bakgrund av det brutala slaverisystemet i brittiska Karibien var det inte den mest taktfulla kommentarer och de västindiska kastarna svarade med att sikta mot hans huvud. När det afghanska landslaget grundades år 2001 hämtades flera av de mest tongivande spelarna från trakterna kring Jalalabad, Nangarhars fattiga landsbygd. Under talibanerna flydde många av delstatens invånare till den relativa tryggheten i Pakistan. Och det var där i flyktinglägren på andra sidan gränsen som en ny generation afghaner växte upp med och lärde sig älska spelet. Och sedermera tog med sig sporten hem. Få av barnen på Jalalabads gator har riktig utrustning. De yngsta spelar med tomma plastflaskor och småsten. De lite äldre med plankor och tennisbollar. Det är lek med ett allvarsamt inslag. Jag vill satsa på en karriär inom cricket, säger Abdul Khalil, som tillsammans med familjen återvände från Pakistan 2005. Favoritspelaren är fortfarande grannlandets tidigare lagkapten, aggressive allroundspelaren Shahid Afridi. Men jag gillar Hamid Hassan från Afghanistans landslag också. Han har en väldigt snabb kastarm. Hamid Hassan är något av ett standardsvar när unga här ombeds utse sin idol. Det är inte så konstigt. Afghanistans David Beckham föddes bara några kilometer bort. Har helt nyligen tecknat ett lukrativt kontrakt med Bangladesh Premier League och tjänar som ett levande bevis på att högtflygande drömmar kan löna sig. Än så länge har 18-årig Abduls karriär bara tagit honom till gymnasieskolan Fakrullah, som bara någon vecka tidigare fick sin första efterlängtade betongplan. Den placerades visserligen i skolgårdens ena ände, så att alla rundor måste spelas åt ett och samma håll, men ändå. En del utrustning saknas fortfarande, som grindar som inte måste stöttas med tegelstenar eller hamras ned i oförsonligt hårda gruset när de slås omkull. Men det är obetydliga olägenheter. Laget tränar bara två gånger i veckan, men planen brukas varje rast och varje dag efter skoldagens slut. De äldre pojkarna slår och kastar. De yngre tjänstgör som entusiastiska utespelare och fyller skolgården med glada tillrop. Igår mötte vi och slog Kalei Shahi, det är den andra skolan här i distriktet, säger Abdelbasset, Fakrullahs mest fruktade kastare. Han är 17 år, men ett ödmjukt och tankfullt sätt får honom att verka äldre. Abdel vill också spela cricket, men han vet att afghanska drömmar är ömtåliga. Självklart vill jag spela, men Afghanistan har gott om problem och framtiden är väldigt osäker. Till att börja med vill jag läsa vidare på universitetet. Kanske är problemen en förklaring till sportens plötsliga popularitet. Världens mest krigshärjade land är krigstrött. Och cricket har oväntat kommit att symbolisera förhoppningar om en ljusare framtid och gemenskap över etniska gränser. Projektet att konstruera en nationell identitet syftar i grunden till att bygga bort de mekanismer som ställer grupper mot varandra. Detta är inte påbud från politiker, långt från folket. Detta är vad vanliga civila afghaner jag har träffat pratar om. Och för att bli en nation krävs nationalhjältar. Den regeltunga överklassportens roll i denna process kan vara svår för svenska medier att begripa, resonerar vi. Och skriver istället för en brittisk tidning. Landet måste förenas. Det viktigaste för att det ska vara möjligt är fred, säger Abdel allvarligt. Men näst viktigast är cricket. De tre dagarna närmast före vår ankomst har tre självmordsattacker genomförts. Och säkerhetssituationen i Jalalabad beskrivs som osäker. Som om det vore en väderleksprognos. Strålande sol och risk för spridda explosioner. Våra jobb är inte i fara. Däremot våra rekreationsmöjligheter. Fiskrestaurangerna vid Kabul Rivers strand är vida berömda. Och efter veckor av torr kebab och fettdrypande bolani vill vi ogärna missa chansen att besöka dem. Men Svenska Afghanistankommitténs säkerhetsansvarig är inte övertygad. Ett sällskap med flera västerlänningar som stannar på en och samma plats i timmar är en tacksam måltavla, lyder resonemanget. Det kan låta aktsamt i överkant, men kommitténs säkerhetsarbete har i många år lyckats värna organisationens representanter mitt i en konfliktzon fylld av rykten och rädsla. Utan att alienera dem från lokalsamhället på ett sätt som riskerar att äventyra kärnverksamheten och utan att någonsin befatta sig med vapen eller hot om våld. Efter mycket tjat blir det till sist ett besök. En lunch istället för en middag. I ett privat rum, påfallande likt insidan av ett akvarium, vid vattnet istället för uppe på terrassen. Det visar sig vara värt all övertalning. Även afghanerna i sällskapet nickar gillande åt det dussintal rätter som dukas fram. Gladast av alla är Kristoffer, som vart efter han provar sig genom sallader, soppor och grytor högljutt kungör att han aldrig ätit någonting så gott. Ivar, prova med den här såsen. Det är helt fantastiskt, säger han uppspelt. Jag provar, men blir inte helt övertygad. Den söta röran lindar visserligen in sältan på ett intressant sätt, men jag är en smula konservativ och säger att jag hellre sett att den brutits av mot någonting syrligt. Ingen av de besvärade afghanska männen säger något. De är alldeles för artiga. Det är först senare vi inser att vi suttit och doppat vår friterade fisk i efterrätten. Beniga är en oansenlig by några mil utanför Jalalabad. Detta är den konservativa landsbygden. Här finns en samling lerhus, en moské, några odlingsplättar, lite boskap. Det är ett samhälle drabbat av den typ av stagnation som talibanerna romantiserar. Där rörligheten är liten och religionen länge varit den främsta källan till kunskap om världen. Reaktionärer världen över brukar missta denna brist på valmöjligheter för kultur och kallar den för tradition. Snarast romantiskt lagd åt det motsatta hållet och tycker att kråkfötterna de djupt koncentrerade barnen mödosamt tecknar på svarta tavlan är vansinnigt vackra. Benigas lågstadieskola har funnits i 7 år. Och har ett starkt stöd från byborna, som efter bästa förmåga bidrar till dess försörjning genom regelbundna insamlingar. Klasserna är segregerade, men sitter precis bredvid varandra och studerar samma ämnen. Flickor och pojkar leker på samma skolgård. Undervisningen sker i huvudsak under bar himmel, ibland under uppspända tygstycken för att skydda mot den intensiva solen. I 3 år kan flickorna läsa här. Sen börjar de nå den ålder då sedligheten påbjuder att fortsatt utbildning sker inomhus, så att inte någon ska kunna se dem. Exakt vem denna någon är och varför hans blickar kan besudla den betraktade är oklart. Men i ett land styrt av män är detta något som bestämt måste undvikas. Och då är flickors handlingsfrihet ett litet pris att betala. Vi betraktar undervisningen i Pashto och jag frågar om det är möjligt att få tala med ett av barnen. Jag har föreställt mig att vi så diskret som möjligt ska ta ett av dem åt sidan, men vår tjänstvillige guide avbryter resolut lektionen och kommenderar barst fram en elev. Madina är 7 år. men liten till växten och ser ännu yngre ut. Hon är så nervös att hon skakar och stammar fram svaren. Favoritämnet är matematik, undervisningen och vännerna är det bästa med skolan. Och när hon blir stor ska hon bli lärare. Det känns som att jag torterar ett barn. Försöken till följdfrågor tycks bara skrämma henne ännu mer. Förutom när jag frågar varför läraryrket lockar och nervositeten för ett ögonblick är som bortblåst. Madina rynkar ögonbrynen och tittar på mig som jag vore dum i huvudet. För att undervisa barnen, såklart. Enligt officiell statistik är över 7 miljoner afghanska barn inskrivna i grundskola eller gymnasium. En majoritet av alla pojkar och en knapp minoritet av alla flickor har idag tillgång till utbildning. Det finns indikationer på att siffrorna är uppblåsta. Men alla är överens om att förändringen sedan talibanernas fall är markant. Då gick 5% av flickorna i skolan. Vid tiden för den amerikanska invasionen 2001 hade talibanernas utbildningsfientlighet redan hunnit bli internationellt ökänd. Att flickor nekades undervisning betraktades som ännu ett uttryck för rörelsens allmänna misogyni, men var på många sätt en logisk fortsättning på Afghanistans skolpolitiska historia. Allt sedan kung Zahir Shah först försökte organisera ett nationellt skolväsende på 1950-talet har statlig utbildning kringgärdats av kontroverser. Motståndet organiserades av mullor som enligt den populära tolkningen var rädda att gå miste om inflytande och om den informella skatt, usher, som landsbygdsbefolkningen betalade dem för att bland annat undervisa i koranskolor. En annan tolkning är att utbildning ansågs farligt eftersom flickor riskerade att lära sig att de rättigheter de har enligt islam regelmässigt förnekades dem i klanstyrda områden. Motsättningarna intensifierades efter att den kommunistiska regim som kom till makten 1978 politiserade undervisningen. Den väpnade oppositionen gjorde skolor till prioriterade måltavlor och fram till 1992 beräknas tusentals lärare och elever har dött i attacker. Denna sorgliga tradition fortsatte efter invasionen 2001. Flickors skolgång, en tydlig rättighetsfråga som dessutom gör sig väldigt bra på bild, var ett prioriterat mål för ISAF. Men denna prioritering placerade också de berörda flickorna i skottlinjen. Talibanerna var inte ensamma om att ta till vapen mot skolelever. Konservativa krigsherrar och lokala ledare var inte heller nödbedda att döda barn, men blev snart drivande i kampen mot utbildning i allmänhet och flickskolor i synnerhet. Attackerna kulminerade 2006, då dussintals dödsoffer skördades och hundratals skolor angreps. Men så hände någonting. 2007 initierades en försiktig dialog mellan utbildningsdepartementet och talibanerna, och lokala överenskommelser tillät landsbygdsskolor som rörelsen tidigare stängt att öppna igen. 2011 hade attackerna mot skolor i praktiken upphört helt. Istället började talibanerna kräva fler religiösa inslag i den redan religiösa läroplanen samt att mullor knutna till rörelsen skulle anställas som lärare. Med svensk terminologi gick talibanerna från förbudslinje till reformpolitik. Exakt hur och varför kursomläggningen kom till stånd är inte klarlagt. Men det anses belagt att talibanerna ändrade inställning på grund av folkligt missnöje. I en rapport skriver Kabul-baserade tankesmedjan Afghan Analysts Network att talibanerna mötte en motreaktion från bybor som ville att deras barn skulle ges möjlighet att gå i skolan. Ändrade talibanerna sig för att de plötsligt började betrakta utbildning som en rättighet? För att de plötsligt börjat lyssna på de människor rörelsen gör anspråk på att styra över? Sannolikt inte. Talibanerna verkade mer motiverade av behovet att överbrygga klyftan till de landsbygdssamhällen som börjar bli allt mer missnöjda med en konflikt som aldrig tycks ta slut, skriver tankesmedjan. Oavsett motiv utgör omsvängningen ett hoppingivande exempel. Utfallet av en omförhandling mellan folkviljan och talibanerna, där de senare faktiskt tvingades böja sig. Min förhoppning är att studenterna ska bli experter som kan fylla luckorna när de utländska konsulterna lämnar Afghanistan, säger Qamar Zada. Hon är rektor på en högstadieskola i Lagman, en grannprovins till Nangarhar. och syftar på den vedertagna uppfattningen att biståndsorganisationerna kommer att följa med när ISAF lämnar landet. Att uttåget kommer att skapa ett kunskapsvakuum är sannolikt. Att det kommer att skapa ett maktvakuum är säkert. Kommer talibanerna att återigen stänga skolor om de går segrande ur denna strid? Är den mer toleranta attityden till flickors skolgång bara publikfrieri under pågående konflikt? Kanske. Kanske inte. Talibanerna tog makten i ett söndertrasat land med svårt underskott på framtidsutsikter. Idag är läget trots allt ett annat. Många jag pratar med inom civilsamhället och utbildningsväsendet menar att det allra mest positiva resultatet av ISAFs intervention är att en förväntning om utvecklingen fått fäste hos breda befolkningslager. Och denna utveckling kräver utbildade kvinnor. Jag är som sagt romantiker. I krig och kärlek finns inga garantier. Men jag kan inte låta bli att drömma om vad en generation läskunniga flickor skulle kunna innebära för detta land.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.